varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det. Hej och varmt välkommen till det här avsnittet. Nu sitter jag i Stockholm och är i konferenslokalen där jag själv ska föreläsa imorgon. Men idag så har jag varit och lyssnat på en fantastisk föreläsare och som jag också faktiskt har fått tips om tidigare. Så jag är så glad att jag kunde lyssna på den här föreläsningen och att jag också kunde passa på att få ett samtal tillsammans. Vi ska prata om motiverande samtal och det är faktiskt en av de personerna i Sverige som kan mest och har skrivit mest böcker om det här. Så jag säger varmt välkommen till Liria Ortiz.
Tusen tack. Och tusen tack för att du har bjudit in mig att kunna prata.
Ja, jättefint. Känns så roligt att få träffa dig. Jag har hört talas om dig innan. Genom att jag har haft Anna Sjölund som gäst. Mm. Och då pratade hon om dig och tipsade om dig också.
Vad roligt.
Men nu då, lite nyfiken så här. Vem är Liria?
Jag ska börja på den där mer konkreta. Jag heter Liria Ortiz och är psykolog, psykoterapeut, handledare. Jag har pluggat väldigt mycket psykologi för att jag älskar psykologi.
Ja, ja. Och du har skrivit en mängd böcker också.
Jag brukar skoja, men det är sant. Att i och med att jag inte har någon talang för romaner, då skriver jag faktaböcker. För att jag älskar den där när man går in i sin bubbla. Mm. Och sen att kunna forska hit och dit, och det älskar jag.
Mm, mm. Men hur många böcker har du skrivit?
Cirka 14.
Ah, det är fantastiskt. Fantastiskt roligt. Och många av de böckerna handlar ju om motiverande samtal.
Det stämmer. Ibland skriver jag tillsammans med någon kollega, ibland själv. Och det handlar om att man kan säga så, motiverande samtal som metod har principer för förhållningssättet och det ändras inte. Men det jag gör och många andra kollegor är att kunna anpassa.
Mm.
Till exempel om vi pratar om samskicklighet eller något annat. Då det är, okej, exempel har att göra med det. Och orden som man brukar använda. Och sen lägger man till olika delar som är specifika för den där. I boken till exempel motiverande samtal vid autism och ADHD då min författarkollega Anna Sjölund, hon har skrivit om vad är autism, på vilket sätt och sen har jag kommit med motiverande samtal med anpassade exempel.
Mm, mm. Nu blir jag lite nyfiken, hur började ditt intresse för det här, Liria?
Du menar för böckerna eller?
Ja, men för motiverande samtal, alltså den metoden och det sättet att tänka.
Jo, det var så att jag arbetade på rättspsykiatri. Jag pluggade på den tiden, men arbetade som vikarie. Och då läste jag en annons. Och när de ville ha någon med motiverande samtal, jag tänkte, vad är det här? Och då började jag titta lite mer. Och sen, efter kanske 2 år, började jag arbeta inom Beroendecentrum i Stockholm.
Mm.
Och där hade de kurser.
Jaha.
Och då gick jag där och jag blev frälst.
Ah.
Verkligen. För att, jag vet att jag inte är neutral, men det jag älskar med motiverande samtal. Om vi pratar till exempel om motstånd, alla andra metoder säger att det är klienten, personen som har motstånd. Motiverande samtal säger vi samtalsledare många gånger har väckt motstånd. Sure. Till exempel genom att försöka övertyga dig, övertala att du ska göra någonting eller inte göra något annat. Och då såklart, alla vi vill kunna bestämma själva.
Mm.
Och då kommer du att reagera på det.
Mm.
Och då hamnar vi i den där ordvällan. Men den bästa för dig, nej, du kan inte göra.
Men om du skulle förklara för någon som inte vet, vad skulle du då säga, vad är motiverande samtal?
Det är ett samtalsmetod som har som syfte att kunna förstärka motivationen hos den andra och också förstärka utvecklingen. Motiverande samtal har också någonting som kännetecknar i jämförelse med andra samtalsmetoder, är att det finns ett tydligt mål.
Mm.
Vi pratar inte bara om allt som möjligt, utan om personen har kommit på grund av något, vill ha en bättre relation, vill, då försöker vi framkalla, okej, vad är du redan, på vilket sätt, vilka styrkor. Ibland kan man lägga till lite information, men en viktig sak är att motiverande samtal lär inte upp strategier, eller det brukar användas som ett komplement till det som kommer efter.
Mm.
För att vara tydligare, säg att det är en person som inte vill gå till skola.
Just det.
Då till exempel vi använder oss av motiverande samtal, försöker se vad kan motivera den här personen, men sen det är andra som tar över. Till exempel anpassa skolan, lärarna ska veta att den här personen kommer att röra på sig då på grund av att.
Mm.
Men där kommer vi inte.
Nej. Fint beskrivet. Bra.
Tack.
Ja. Om det finns ju vissa liksom perspektiv man ska ha, eller man pratar ju om ett MI-förhållningssätt. Mm. Vilka är de delarna?
De delarna är acceptans, medkänsla, partnerskap och nu glömmer jag den fjärde.
Empowerment.
Empowerment.
Ja.
Och det som är att den förhållningssättet är att man kan använda dem om man enligt motiverande samtal man borde använda den.
Mm.
Oavsett vad man gör.
Mm.
För att sen erbjuder vi också konkreta verktyg. Men utan MI-förhållningssättet, det är bara någonting som man gör.
Mm.
Men om du använder till exempel, jag kan säga, är det okej om vi samarbetar eller om vi arbetar tillsammans kring?
Mm.
Sen den andra acceptans handlar väldigt mycket om att inte döma och betona att det är ditt beslut. När det är såklart, det finns alltid undantag. Empowerment handlar väldigt mycket om att försöka förstärka individens egna styrkor.
Mm.
För att de allra flesta av oss, om man inte är väldigt ung såklart, har gått igenom massor med olika saker.
Mm.
Utifrån våra erfarenheter, om vi har klarat oss är för att någonting har vi gjort.
Mm.
Då det handlar om att titta på dessa styrkor och se, kan de användas idag?
Mm.
Eller behöver den här personen lära sig nya saker.
Mm. Du har pratat mycket nu på den här föreläsningen som jag fick för mig att lyssna på då, om det här med att be om lov.
Mm.
Jag tyckte det var så himla fint att du liksom verkligen betonade det. Varför är det viktigt?
För att om jag kommer och säger, Maria, du ska göra den här. Med stor sannolikhet, för att vi alla människor har det där behovet, mm, att jag bestämmer själv. Ja, men så är det okej om jag berättar om en ny bok?
Mm.
Då ökar jag sannolikheten.
Mm.
Så okej, berätta. Och den där många gånger går ihop med det här att betona att du bestämmer själv.
Mm.
Kan jag berätta om det här? Då ber jag om lov. Men såklart det är du som bestämmer om du vill eller inte. Mm. När det är möjligt, för att återigen, det är inte alltid möjligt att säga du bestämmer själv.
Nej, Nej, just det, just det. Återigen det här med anpassning som du pratade om innan då.
Ja, hela tiden, för att vi måste kunna se att till exempel det finns förslag på meningar och så vidare. Men den där är inte det viktigaste när det handlar om motiverande samtal. Utan att till exempel du tillämpar emiförhållningssättet. Sen vilka ord du vill använda. Du kan anpassa till exempel om det är ett barn, en ung person, en vuxen med eller utan svårigheter. Och då anpassar man orden och sättet som man kommunicerar.
Ja, och tänker att det är så viktigt att göra det också, för att jag känner mig bekväm med vissa ord att använda och du kanske har andra ord som du gärna använder, men att det själva sättet som är det viktiga då.
Ja. Precis, för att det finns ord som väcker våra känslor och som vi reagerar negativt. Kanske för dig det här är ett neutralt ord, men inte för mig. Och det är därför det är väldigt svårt att rekommendera att använda de här orden. Utan prova dig fram. Och framförallt när vi har arbetat länge, då lär vi oss den här ordet. Nej, ska jag undvika.
Just det.
Om det är något som man måste säga, man kan börja väldigt försiktigt. Hur är det med den här och den här? Eller jag vet inte om det gäller dig. Men är det så? Och sen när personen har kommit igång, då kan vi säga, vet du vad, den där som du kallar bla bla, det kallar vi. Är det okej om vi tittar tillsammans på den här lite mer? Och om det finns någonting som du känner igen eller? För att många gånger kollegorna säger, men man måste säga hur det är, att det är ett stövning eller? Jo. Men om det finns, om du vet att personen inte har kommit frivilligt, gör inte det den första du gör.
Nej.
Utan etablera ett samarbete först. Och sen det sättet som du säger också kommer att påverka. Och det är när du säger, ha, med den där är rolig min. Såklart, det har du inte. Och jag säger, kan vi titta tillsammans? Eller kan jag berätta? Och sen får du bestämma om det passar eller inte. Det är, jag menar, då personen istället för att stänga, så jag pratar på då.
Just det.
Istället för det, personen, okej, då lyssnar man med mer intresse. För att vi har alla varit i den situationen att när någon börjar ge massor med råd som vi inte vill lyssna på.
Du sa så fint det här med att känslorna säger inte alltid sanningen. Förklara det lite mer.
Det här vet jag, det låter konstigt från en psykolog. Det handlar om att våra känslor aktiveras beroende på vad som händer i vår inre eller yttre. Men det är så att aktiveras inte inför vad som helst. Om jag till exempel har haft trauma eller jag gillar inte använda glasögon. Och då närmar jag och då kommer känslorna aktivera. Det här är obehagligt, det vill inte jag ha. Och då, det är det här. Att kunna se, är den här känslan från det förflutna? Men det gäller inte idag.
Nej.
Okej. Tack för att du varnar mig. För att det är det som gärna gör. Men just nu saker och ting är annorlunda. Jag är inte längre barn eller något. Andra gånger känslorna aktiveras och då är det dags att fly, springa. Det beror alltid på situationen. Men ibland så ser det tempo den här, känslorna egentligen vill hjälpa oss. Och då varnar de. Men problemet är att de varnar i tid och otid. De kan inte göra den där skillnaden att nu är det adekvat. Nej, nu är det inte. Därför måste vi stanna lite grann ibland. Okej, vad är det som händer? Nej, det är inte det.
Nej.
Det är så inte. Och samtidigt är det en annan sak som är viktig där. Och det är att ibland vet vi inte. Nej. Vi vill så gärna veta varför.
Ja, det pratar de också. Jag tyckte det var så bra när du sa.
Och tyvärr, ibland vet vi, men inte alltid.
Nej.
Och det jag rekommenderar, fastna inte i det. Om du vet inte varför, så okej, av någon anledning känner jag och tänker jag.
Mm.
Jag kan inte se det nu, men jag parkerar den här lite grann.
Mm.
Och kanske kommer det senare. Eller, som en annan forskare säger ibland, att ge den en berättelse, en förklaring.
Ja.
Okej, jag vet inte varifrån det kommer, men sannolikheten är att det kommer från min mor, min far, för att då. Och då, när man berättar det här för sig själv, där sådana hjärna lugnar ner sig.
Mm.
För annars hjärna fortsätter. Och i värsta fall ältar vi.
Just det.
Ah. Varför gör mig? Varför gör jag? Och så sagt, ibland har ett syfte och ibland inte.
Nej.
Och samtidigt man kan undra, jag vet inte varför, men vad gör jag?
Mm.
Kan jag hjälpa mig själv?
Mm.
Kan jag tillämpa mindfulness? Kan jag tillämpa andra saker som kan hjälpa mig?
Mm.
Jag tjatar alltid med den här, det finns enorma mängder med hjälplinjer som man kan ringa och prata med någon annan.
Mm.
De här reflekta ger inte råd. Men åtminstone man kan få olika synpunkter.
Mm.
Och att vi vet att det fungerar eller du kan vända dig till.
Mm. Det du pratar om nu så här med att också att vi har alltid att vi är olika. Det är en sanning med modifikation pratar du om. Och det är lite det du är inne på nu då. Ja. Vad menar du med det?
Jo, jag är lite trött på att hela tiden man upprepar. Vi är olika, vi är olika. Och jag säger, det är en sanning med modifikationer för att visst vi har gemensamma saker som känslorna. Men inför vilka saker känslorna aktiveras, det är annorlunda. Så i det affärde är vi inte, vi har förmåga, men inför vad då. Sen, genetiken kan också skilja sig väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att om man tänker hela tiden att jag är unik, man kan känna sig ensam utifrån det. Det är bara jag som känner så.
Intressant, Lydia. Ja.
Nej, alla andra, och den där har vi alla. Alla andra är så duktiga. Men det är bara jag som.
Ja.
Eller det är bara jag som inte kan umgås med människor. Eller... Om man säger, okej, du har gemensamma saker med andra.
Mm,
och du har också punkter som är dina. Till exempel, vår historia brukar inte vara. Och till och med där kan det finna, om man ser misshandlade barn.
Mm.
Det finns saker som liknar väldigt mycket. Hur man reagerar. Man försöker skydda sig själv eller andra. I de nära flesta... det finns gemensamma faktorer. Såklart det som är viktigt är att kunna ha dem som kunskap.
Mm.
Men inte säga du känner, du tänker. Inte
just
så.
Det,
men att ha dem att aha, för att det kan guida oss och forska den där. Och se om det stämmer eller inte för precis den här personen.
Mm. Du pratar ju mycket om det tycker jag. Alltså någon form av nyfikenhet men ändå genuin respekt i nyfikenheten på något sätt så att jag vill lyssna på dig men jag lyssnar på dig när det är det du vill dela med dig av.
Ja, precis. Och den är oerhört viktig för att den där vi ger råd utan att någon ber om det det kan vara himla irriterande. Och då det sker en paradox. Den andra känner inte att vi lyssnar.
Nej, just det.
För då kommer vi och personen känner sig det vet jag. Och om jag istället säger, kan jag berätta hur jag ser på det? Och om personen säger, nej jag orkar inte någon. Då, håll käft. Om personen säger, berätta. Men här finns det också ett problem. Ibland blir vi arga om den andra inte gör som jag vill.
Mm.
Det vill säga, jag har gett dig, Maria, ett jättebra råd. Varför gör du inte som jag vill? Det var så briljande jag sa, men jag gör inte det. Och då så klart man känner sig frustrerad. Jag ska aldrig mer prata med Maria för att, nej, hon...
Just det.
Och jag överdriver såklart, men det vi är ungefär där.
Jag tänker att du... Dina böcker bygger också mycket på olika målgrupper. Och du sa ju att gemensamma faktorn är motiverande samtal och så har du olika delar. Nu har du nyss kommit ut tillsammans med Anna Sjölund då, med lite uppdatering kan man väl ändå säga. För den här har ju funnits innan, motiverande samtal vid autism och ADHD. Ja. Vad kan du säga är de liksom stora skillnaderna kanske mot andra målgrupper just när man har autism eller ADHD?
Det större skillnader, och det har vi skrivit där med Anna, det är den här att till exempel man måste använda sig som komplement andra metoder. Visuell estet,
just det,
är någonting som... För att det är så att man tar information och man processar informationen på andra sätt ibland än de andra. Och då det är den här, återigen, avhålla. Är det okej om vi använder den här? Är det okej om vi tittar den här YouTube-filmer som berättar om hur kan man strukturera sin dag? Eller, och då är den här, man använder sig av motiverande samtal för att presentera den här. Men senare kan man komma med förslag. Alltid, det beror på situationen, så klarar det una, är det okej, passar det? Eller inte. Så vi måste vara, och en annan sak, vi måste använda enkla ord och korta meningar. Med korta meningar får jag väldigt stort problem med. Jag försöker. Och som sagt, och jättegärna visuellt.
Precis, för det beskriver du också egentligen är bra för många målgrupper att liksom ha, kanske man ritar upp någonting eller man har någonting man tittar på tillsammans som också leder samtalet lättare.
Det stämmer. Det stämmer.
Att det kunde vara typ som ritprat eller att man också processar på ett annat sätt då.
Och nu för tiden har vi AI. Och jag vet att många är emot. Men den första boken som jag läste om det, det var två lärare. Och det de gjorde var så fantastiskt och inspirerande för mig. För att de kunde be AI. Skriv om, vad vet jag, Napoleon. På tre nivå. En som innehåller mer fakta, den andra mitt emellan, och en så konkret som du kan. Och då, de elever som hade det svåra att hänga med, om historien kunde ta till sig den här. Sen såklart, prov och så, det var lite roligt för att då var papper och penna. Annars kunde eleverna använda så mycket som de ville AI och de använde sig i klassrummet. Och jag tycker, det är så, för mig var det verkligen inspirerande. För att det är naturligt, och om vi tittar i historien, det är så att varje gång det kommer något nytt, världen ska gå under, familjen kommer att försvinna, eller vad vet jag. Och då, det är samma sak nu med AI. Att ja, man säger massor med saker som man vet inte.
Jättefint, bra. Jag tänker om det är nu de som inte har varit i kontakt med motiverande samtal tidigare. Är det något sådär litet tips enkelt som du kan ge hur man kan starta och börja? Jag förstår att man behöver ta del av kunskap och sådana saker, men vad är det, liksom det som du tänker, det där är bra att tänka på?
Det är en sak som är väldigt viktig. Ställ en fråga och lyssna på svaret. Det låter så enkelt, så lätt, men de allra flesta av oss har svårigheter med den där. Vi frågar, vet jag, Maria, vad vill du göra i helgen? För att jag själv har tänkt att...
Just det.
Ja, och tänk om det är mer laddade ämne. Jag har haft suicidtankar Och det andra säger, ah, men jag vet precis vad du ska göra, det kommer att gå över, det kommer att gå bra. Eller, den känslan som personen känner är som sagt, du lyssnade inte på mig. Så om man vill börja med något, börja där. För att, återigen, det låter otroligt enkelt. Om man vill kan man göra ett experiment. Man kan observera sig själv. Man kan börja på det här viset. Vad känner jag när den andra avbryter mig? Och den där är lättare att notera. Sen, när avbryter jag? Den där är mycket svårare. För att vår hjärna kommer alltid med ursäkter. Jo, jag avbröt Maria. Men det är för att hon pratar så mycket. Så jag var tvingad att göra det. Och då, ingen förändring.
Nej.
Men jag kan se väldigt tydligt och klart att du har avbrutit mig. Så jättegärna om man vill göra det här experimentet. Och sen om man känner, hur ska jag göra? Räkna till 5. Och så satt. Ibland har jag satt 1 minut. Men många har sagt, den är alldeles för lång. Okej, räkna till 5. Och sen till 10. Eller hitta ett sätt. Eller vad vet jag, har någonting. Någonting som säger, nej, nu ska jag lyssna. För att i början det känns inte naturligt såklart. Men om man övar på den här, senare man tar in den här. För att det är ett annat problem. Vi kräver många gånger att när vi ska börja med någonting, det ska kännas naturligt.
Ja.
Det ska kännas äkta. Och jag säger, men om du aldrig har gjort det, det kommer inte kännas så.
Nej.
Så ibland kan man fråga personen, vad hände när du började, vad vet jag, gymnasien eller när du började med för jobbet. Aj, det var så. Okej. Då kommer det hända samma sak. Kanske i en vecka, det kommer kännas jättekonstigt. Men då koppla ihop dina värderingar. Varför gör jag det här? Varför är det viktigt för mig? Ah, det är viktigt för att jag verkligen vill kunna lyssna på andra. Ah, och det kommer att motivera dig. För när vi säger till oss själva att jag ska göra si och så, och det är fint. Men vi kopplar, okej, det är lite obehag, men det gör jag på grund av. Då blir det mycket lättare.
Så fint. Verkligen, verkligen. Alltså jag skulle kunna lyssna och prata med dig jättemycket, Livia. Fantastiskt fint. Så jag hoppas att vi får möjlighet att ses vid fler tillfällen. Den här vodden och podden heter ju Maria inspireras av, och du är inbjuden eftersom jag inspirerades av dig, och jag har ju läst en del om dig också nu då. Vad inspireras du av, Livia?
Biografier är någonting som kan hjälpa. För att jag var inne på den här tidigare, att så fort det kommer något nytt, då ser man det går inte. Och på min nivå har det också hänt. För att jag är kvinna, invandrare, pratar med accent. Och då så fort som jag kommer med, nej det går inte, nej det har vi provat, nej. Och då har jag läst biografier. Och det har gett mig kraft att kunna säga, nej det är inte bara jag som får nej hela tiden. Utan de som fann internet, vad vet jag, elektriciteten, allt. Den första man sa, det går inte. Och på det viset har det gett mig styrka att göra saker som jag vill. Trots att jag har fått lär. Och sen, det kommer saker också från min familj. Att det är att vi är en visa. Och det är på gott ont. Framförallt om man lyssnar på min man. Det är inte så jättebra. Men för att ibland folk kan känna sig lite lurade av mig. För att om vi säger, ska vi äta hit eller dit? Så det spelar inte någon roll. Ska vi träffas imorgon? Om jag får inget, det spelar inte någon roll. Men när vi kommer till någonting som är viktigt för mig, då säger jag inte det, utan nej, jag vill göra det här. Och det är då när man säger, du är jätteenvis. Eller när man säger, men det här går inte. Och förr i tiden kunde jag gå in i diskussionen. Nu för tiden, jag vet inte om jag har blivit visare eller mer cynisk. Jag säger, okej. Men här tänker jag bli fosse. Jag har sett att gå in i diskussionen och bara, det ger mig ingenting. Så det är dessa saker.
Fint. Om man vill veta lite mer om dig eller komma i kontakt med dig, var hittar man dig då?
Jag har en hemsida.
Hemsida?
Som är liriaortiz.com.
Liriaortiz.com.
Precis, och då kommer man till mig. Och sen, jag finns på sociala medier.
Ja. Där finns du också. På Instagram kanske?
Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn.
Oj, bra. Men stort och varmt tack för detta fina samtalet.
Tack för dina fina ord. Tack.
Ja, vilket härligt och fint samtal. Jag tänker verkligen att vi tar med oss det här att ställa frågan, lyssna på svaret. Bland annat av allt annat klokt som Liria har sagt här. Jag hoppas att du har fått med dig en del grejer. Jag har fått med mig massor som jag ska ta med mig i mina samtal framöver. Och nästa vecka så kommer ett nytt samtal. Och är du nyfiken på vad det kommer hända där, så får du prenumerera på mina kanaler. Och sprid gärna det här avsnittet också, så fler kan få ta del av Lirias kloka tankar. Ha en fin vecka, så ses vi snart igen. Hejdå!